Okej, Jesus, vi tackar dig just nu. Vi tackar dig för att vi får samlas i ditt hus. Och här vi ber just nu att du verkligen talar till oss, Jesus, genom ditt ord. Och det är så som du talar till oss i denna tid, står det i brevbrevet, genom din son, det vill säga genom ordet. Och här vi ber att helige ande skulle bara upplysa oss, Jesus, om de sanningar som finns i ditt ord, Herre. Och vi ber för våra hjärtan, vi ber för våra själar, vi ber för våra tankar. Vi ber att de skulle vara fokuserade på dig, Jesus. Och som det står i Jakobs första kapitel, att vi ska ta väl tillvara det ord som kan frälsa våra själar. Och det är det ordet som vi vill dela ikväll, Jesus. Herre, du ser de tankar som vi har, Jesus, av tankar som kanske tankar av förvirring. Vi kanske har bördor vi bär på, kanske har frågor i våra hjärtan. Vi kanske har smärta i våra liv, kanske har besvikelse. Herre, vad den är som vi brottas med, Jesus, i våra själar, i vårt inre. Herre, vi ber att vi skulle få ett fräscht tilltal från dig, ditt ord, Jesus. Vi ber detta i ditt namn. Amen. I andra Moseboks 33 kapitel. Ja. Andra Mosebok 33. Så har vi en berättelse där som ja, egentligen nästan hela kapitlet här, men jag tänkte från från vers 7 till 23. Så andra Mosebok 33, vers 7 till 23. Det är ganska många versar, men varför inte läsa ordet och lyssna till det och låta anden tala. Mose tog tältet och slog upp det utanför lägret, långt ifrån lägret. Han kallade det uppenbarelsetältet. Var och en som ville rådfråga Herren måste gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret. Så ofta Mose gick ut till tältet stod allt folket upp. Var och en ställde sig vid ingången till sitt tält och såg efter Mose till dess han hade kommit in i tältet. Varje gång Mose kom in i tältet sänkte sig molnstoden sig och blev stående vid ingången till tältet. Och Herren talade med Mose. När allt folket såg molnstoden stå vid ingången till tältet reste sig alla och bugade sig till marken, var och en vid ingången till sitt tält. Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan. Sedan vände Mose tillbaka till lägret, men hans tjänare Josua, Nuns eller Nuns son, som var en ung man, lämnade inte tältet. Mose sa det till Herren: se, du säger mig, för detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig, fastän du har sagt, jag känner dig vid namn och du har också funnit nåd för mina ögon. Om jag nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa det, jag ska själv gå med dig och låta dig få ro. Han svarade, om du inte själv vill gå med mig, ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. Till hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte därigenom att du går med oss, så att vi, jag och ditt folk, utmärks framför alla andra folk på jorden. Herren svarade Mose, det du har begärt ska jag också göra, till du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Mose sade, låt mig få se din härlighet. Han svarade, jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig, och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig, och jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot, och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, till ingen människa kan se mig och leva. Därefter sade Herren, se, här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan och jag ska låta min hand vara över dig till dess jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen, men mitt ansikte kan ingen se. Det här är ett märkligt skriftställe, låter som att det, men det är så ett underbart skriftställe i bemärkelsen att kanske i, åtminstone här i Gamla testamentet så har vi inget exempel på när någon människa har på det sättet haft en så mäktig gudsuppenbarelse. Och vi vet att det finns andra människor som har haft uppenbarelser, Jesaja exempelvis, Gideon, som såg en glimt av Herren. Men här begär Mose att få se honom. Och han får verkligen se honom. Men innan han ser honom så ser vi hur han döljer honom i den här klyftan i klippan. Och vi vet förstås inte exakt hur det ser ut. Eller såg ut. Men det intressanta är ju att klippan är ju vad Kristus kallas i skriften. I första Korinthierbrevet 10:4, där det också talas om hur Israel leddes ut ur Egypten till löfteslandet. Och det stod att det var en andlig klippa som följde dem hela tiden. Och den klippan var Kristus. Och det är otroligt att se att det var där som Gud placerade honom. Och det är faktiskt en bild av att vi idag i Kolosserbrevet 3:3 är dolda i Kristus. Vi kan på det sättet se Gud därför att vi är i honom. Vi skulle aldrig kunna se honom i vår synd. Vi skulle aldrig kunna se honom i vårt fallna stadie. Men som frälsta, som pånyttfödda, som dolda i honom, så kan vi faktiskt umgås med Gud och se honom på det sättet. Och jag tänkte på det här att tala om att vara gömd i Guds kärlek, eller lite fyndigt att vara dömd i mänskligt hat. Men att vara gömd i Guds kärlek, det är det som vi vill vara. Och jag tänkte på det här med det mänskliga hatet. Det är som att människan föds med en knuten näve. I Romarbrevets 5:e kapitel, den 6:e versen, så står det liksom att vi verkligen på det sättet hatar Gud. Liksom. Det finns ingenting i människan som naturligt söker honom. Och människans hat mot Gud, mot hans plan, mot hans folk, mot allting som det har orsakat mänskligheten så oerhört mycket smärta. Och om vi bara ens börjar att tänka på den mänskliga smärta som finns i den här världen, så blir det nästan vemodiga liksom. Hur orkar man? Och det finns så mycket olika typer av smärta. En del smärta, eller lidande ska jag säga, har vi ju orsakat själva. Vi fattar felaktiga beslut liksom i vårt uppror mot Gud, i vår enfald, i vår envishet, i vår stolthet, och vi lever i konsekvenserna av det. Och Mose levde också i de konsekvenserna. Han tog på något sätt Guds plan i sin egen hand. Han trodde, han visste, eller trodde sig veta att det var han som skulle befria folket. Och han slog ihjäl den här egyptien och trodde att på grund av hans position och hans utbildning och hans erfarenhet så skulle han befria folket. Men vad händer? Jo, allt vände sig mot honom. Och vad gör han istället? Jo, han flyr från honom. Han flyr bort från Gud, ifrån Guds plan och så vidare. Och vi vet hur han levde 40 år i öknen och blev förberedd av Gud. Och Det finns också ett allmänt lidande som alla människor får smaka på. Mose föddes i Egypten, som är en bild av den här världen. Vi föds in i den här världen med allt dess lidande i form av sjukdomar och allt vad det kan vara. Det finns ett lidande som vi ibland genom vishet kan undvika i någon mån, men inte alltid. Men det finns också en annan typ av lidande som Bibeln talar om i Andra Thessalonikerbrevet 1:5, och det är att vi lider för hans rike. Vi lider för hans rike, att Gud utmäter ett lidande som förhärligar honom. Och vi kan inte alltid, eller kanske aldrig på ett sätt, riktigt förstå vad det är Gud vill göra. Men vi har en tendens som människor att skylla allt lidande, eller vi vill skylla den här smärtan som vi har på någon. Och naturligtvis så är det Gud som vi i första hand skyller på, liksom: Gud, jag har fötts in i den här världen, jag begärde inte detta, här är jag och här är allt mitt lidande, det är ditt fel. Och vi skyller på Gud hela tiden. Och Gud säger liksom att okej, ni lider, men det finns ett syfte med det här. Det finns en anledning till det. Och jag tänker på hur Guds nåd finns alltid. Och David, han skriver vid flera tillfällen, han skriver att din barmhärtighet är ny varje morgon. Och han syftar på sitt eget liv, hur han genom personlig synd hade orsakat sig själv ett lidande. Och Bibeln är väldigt klar och tydlig över att ni försöker inte dölja någonting, liksom. Gud, David var kung i Israel, han var en man efter det, han, Guds eget hjärta. Ändå står hans synd beskriven, inte i ett fördömande termer, men bara som en uppmuntran till oss att det inte är slutet på våra liv om vi begår synd, om vi gör fel och så vidare. Och det fanns ett lidande, men han sa hans barmhärtighet är ny varje morgon. Jag tänkte också på hur vi lider på grund av det här fallet, den här världen. Det är så mycket lidande i den här världen som människor absolut inte kan förstå. Och jag är lika fascinerad varje dag när jag möter människor som försöker att leva detta liv utan sin skapare. Och hur onaturligt det är, och hur svårt det är, och hur krångligt det är, och hur konstigt det är, och hur omöjligt det är att få allting att gå ihop, liksom. Att liksom förneka sin skapare av allt det, alla mysterier som finns i den här världen, så är det största för mig. Att liksom förneka sin skapare som det är så uppenbar. Som är så uppenbar att han finns. Och jag tänker på, trots att Gud tillät det här fallet, som har orsakat mänskligheten som ofattbart lidande. Vi behöver inte ens gå in på detaljerna vad detta lidande innebär. Men var och en av oss kan tänka på det och påminna oss om vilka olika former av lidande det finns. Och jag tänker på att Gud i sin nåd har gjort så mycket mer för oss. Det är inte bara att han vill frälsa oss och sparka oss tillbaks in i paradiset, liksom där Adam och Eva var, och säga att okej, vi är tillbaks på ruta ett, vad bra. Utan han har gjort så mycket mer. Han säger liksom att fallet blev till någonting mycket mer. Det är Guds karaktär, det är Guds natur, att när han tillåter någonting som mänskligt sett är svårt och jobbigt, så gör han så mycket mer. Och vad har han gjort? Jo, han har placerat oss i Kristus. Så att vi nu, som jag ofta säger, och jag säger det igen, är högre än änglarna i vår ställning. Därför att Vi är i honom. Och vilken fantastisk nåd. Och hur lidandet får en helt annan dimension. Och sen, vi lider för hans rikes skull. Och vad innebär det? Vi vet inte exakt, men det står att det lidande som vi utsätts för här på jorden väger lätt, säger en översättning, jämfört med det som ska uppenbaras för oss i evigheten. Men andra översättningar säger, är det inte värt att jämföra? Så jag gillar båda, så här, väger lätt eller är det inte värt att jämföras med den härlighet som ska uppenbaras på Guds barn. Fantastiskt. Så vilken typ av lidande jag än är i eller går igenom, om det är någonting som är självförvållat och jag fördömer mig själv för det, tänk i termer som David, hans barmhärtighet är ny varje dag. Han vill ge mig nya möjligheter och han gör det. Är det ett allmänt lidande som jag inte vet varifrån det kommer, det är bara för att jag andas luften i denna fallna värld, så har jag blivit sjuk eller vad det nu kan vara. Det lidandet är för en kort tid, och för oss som är i Kristus, vi är inte bara återupprättade till paradisstatus. Vi är i honom. Vi ärver allt med honom. Vi är högre än änglarna. Och lider vi för riket, så vet vi att Gud kompenserar mångfaldigt detta lidande. Och liksom det är så svårt att förstå det, därför att vad har du, Gud, att erbjuda mig? Liksom jag tänker att en människa som lider något alldeles otroligt i något sammanhang. En kristen som sitter fängslad och är torterad, eller någon som dör en sakta cancerdöd, eller vad det nu kan vara, liksom, och säga, vad är det här för lidande? Men så säger man, hur kan du kompensera det, Gud? Liksom, även om vi fick allt guld i hela världen, så är det, men vänta nu, liksom, det Gud har resurser som vi inte ens har en aning om. Men när vi är i en värld som är fallen, vad är dessa rikedomar värda egentligen? Men på något sätt så ska han kompensera oss med ett mått av härlighet som inte går att jämföra. Jag menar, den härlighet som Mose fick en liten inblick i, eller syn av, när han såg honom, trots att han, hur nu Gud gjorde det, men han liksom höll sin hand för honom, han såg honom på ryggen och liksom, men liksom det var bara en glimt av Guds härlighet, och ändå var den helt och hållet förvandlande. Vem är Gud? Han bor i ett ljus som ingen människa eller någon kan närma sig. Det är fantastiskt. Och han har sagt att en samma härlighet ska han klä oss med i vår uppståndelsekropp. Jag visste inte riktigt vad jag skulle säga det, men okej. Men jag tänkte på det liksom. Men vi flyr från Guds närvaro. När Mose hade dödat egyptiern, när han fattade att folket hade vänt sig mot honom, då flydde han. När Adam och Eva hade ätit av den förbjudna frukten, ja, då flydde de. Gud sa, Gud kom och frågar, var är ni? Ungefär som att Gud inte visste var de var, men han frågar liksom. Och vi tänker oss ofta den där frasen som att liksom, var är ni? Kom fram så jag kan straffa er. Liksom, men liksom vi tänker oss att, men var är ni? Varför flyr ni från min närvaro? Därför att jag har ju redan förberett för er en fantastisk friköpelse. Svårt att hitta orden. Och jag tänkte bara på hur vi inte kan fly från Guds närvaro. Läs Psaltaren 139. Liksom att olika platser är beskrivna. Där kanske jag kunde fly, eller dit kanske jag kunde gå, men ingenstans. Ingenstans kan jag fly från Guds närvaro. Och naturligt så hatar vi Gud. Naturligt hatar vi hans plan. Naturligt hatar vi även hans folk. Utom de människor som kompletterar vår kött. De rika, de snygga, de berömda liksom, som på något sätt får mig att känna mig bra i köttet. De gillar vi tillfälligt åtminstone. Men naturligt så föds vi med den här knutna näven. Men vad gör Gud? Jo, i Ordspråksboken kapitel 15 och A-delen, den första delen där, så står det att ett mjukt svar stillar vrede. Ett mjukt svar stillar vrede. Och jag tänkte, Gud skulle liksom kunna ta den här striden med oss. Och säga, okej, ni vill slåss, okej. Inga problem. Jag är med. Men han ger ett mjukt svar. Han sände sin son in i den här världen. Och precis innan här vi läste Romarbrevet 5:6 att medan vi ännu var syndare, medan vi ännu var Guds fiender, står det. Men i versen innan Romarbrevet 5:5 står det om oss troende. Nu så har Guds kärlek blivit utgjuten i våra hjärtan. Den helige ande har blivit utgjuten i våra hjärtan. Och den helige ande är Gud. Och Gud är kärlek. I 1 Johannes 4:8. Men sen står det att medan vi ännu var hans fiende. Då gör han en tillbakablick där. Men nu har Guds kärlek blivit utgjuten i våra hjärtan. Och jag tänkte på det här. Att Jesus trädde fram i Matteus 5, det som kallas för bergspredikan. Och han säger, älska era fiender, be för dem som förföljer er. Och det var så nytt koncept. Därför att hittills hade inte den helige ande varit given i världen. Utan allt de hade, det var lagen. Och att försöka uppfylla den liksom i sin egen kraft. Och säga, okej, nu ska jag liksom bli god. Men det var också lagen, det var öga för öga och tand för tand, liksom att det var Guds helighet som de reflekterade. Och nu helt plötsligt kommer Jesus bara och säger att wow, älska era fiender, be för dem som förföljer. Men det är omöjligt, exakt, det är omöjligt, det är absolut omöjligt att göra det naturliga. Och det är därför som det blir så konstigt liksom, människor läser bergspredikan, även människor i andra religioner och ofrälsta människor. Åh, tänk liksom vad fint med Jesus bergspredikan, och han sa vänd andra kinden till och gå den här extra milen om något, och så, ja, det är ideal att leva upp till, men han säger bara att det är en tid som kommer, nämligen den tid då den helige ande kommer att bo i människor. Och Gud kommer att låna vår mänsklighet för att manifestera sin gudomlighet. Och i det mått som vi låter honom låna vår mänsklighet, i det mått kommer vi också att manifestera den här naturen. Som är omöjlig i mänskligt tal. Och jag tänkte på hur det finns sådana här böcker som är skrivna om olika människor som har sagt olika saker. Men det var en liten pojke som var med sin mamma och pappa i kyrkan, och pastorn predikade, och pastorn sa att älska era fiender. Och sen efteråt så hade han sagt att ja, men jag är bara 6 år gammal och jag har inga fiender, men nästa år så fyller jag 7 och då kanske jag får några, och då ska jag älska dem. Därför att han såg fram emot att älska sina fiender, för att han sa, men just nu har jag inga ännu. Och jag tänker liksom att det är så kul liksom att vi önskar att vi inte hade några, så att vi, men liksom han trodde att det var något positivt att ha en fiende, för då kunde man älska dem. Jag tycker det var så häftigt liksom, men i Romarbrevet 12 och verserna 14-21, Romarbrevet 12, 14-21, står det att löna inte ont med ont, utan löna ont med gott. Och liksom det är så, det här, det mjuka svaret stilla vrede. Ni vet liksom hur det är när man tar strid i något sammanhang, att man väntar alltid liksom att den andra personen ska strida tillbaks. Och liksom man vill det på något sätt. Man vill ha den här striden därför att det finns i oss på något sätt. Men när det här mjuka svaret kommer, liksom att vad ska man göra? Man blir så avväpnad. Mänskligheten bara, ha, Gud bara gav oss sin son. Vi var hans fiender. Vi var liksom fulla av hat och flydde från honom och önskade bara liksom att han skulle inte lägga sig i våra liv i princip. Men han gjorde det. Hans närvaro är bland oss. Han blev en människa för vår skull. Och tänker bara på hur mycket tid och hur mycket pengar och hur mycket kraft som vi lägger ner på att hata varandra och dra varandra inför domstolar och allt vad det är vi gör liksom i vårt hat mot varandra. Och det är liksom bara, det är helt otroligt liksom vilken motivationskraft som hatet är. Och det är precis motsatsen till kärleken, för att i andra Korintherbrevet 5:14 så står det att Guds kärlek motiverar oss att gå framåt. Och det är intressant att det finns ett ord i den här versen som egentligen betyder att Guds kärlek håller oss samman. Det vill säga att om det inte vore för Guds kärlek som vi tar emot, som är lite utgjuten i våra hjärtan, då skulle vi bara explodera i den här världen. Vi skulle explodera på grund av vårt hat till Gud och den här världen och hans plan och allt vad det kan vara. Men Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan och den motiverar oss, den håller oss samman. Och jag tänkte på hur Mose var så oerhört trött ibland på att vara ledare för Israels folk, och allt de gjorde det var att klaga och knota och knorra, som det står i gamla morbror som jag vet inte vad han är egentligen, men han är definitivt inte kristen, men ändå ska han alltid prata om de här grejerna. Sen hade han den här kryddan Aromat på bordet en gång, och den är gjord av företaget Knorr. Och sen då han knorrade på maten och sa, redan Israels barn knorrade i öknen. Men liksom, men så att jag kan också knorra, menar jag. Men okej. I alla fall så så jag tänker liksom bara att Mose, han kände bara att det enda som kunde bära honom under den bördan som han var under, det var Guds närvaro. Och han bad om den enträget. Och Maria var i kontakt med mig häromdagen, bara pratade om, liksom frågade hur länge bad lärjungarna innan anden kom på pingstdagen, och vi samtalade bara om det. Det är klart de hade bett länge, men det var en viss tid som de var samlade och de bad och bad och bad att Gud skulle uppenbara sig. Och jag vet inte egentligen om de fortfarande förstod, de inte, anden var inte given, att de på något sätt trodde att Jesus skulle komma tillbaks, därför att han hade nämligen stigit upp i Apostlagärningarna 1:9, och änglar var närvarande och sa till dem att på samma sätt som han steg upp, på samma sätt ska han komma tillbaks. Så i deras sinnen, utan att ha fått den helige ande, utan att ha förstått det, utan att ha fått Paulus undervisning som han säger om församlingen i Efesierbrevet 3, för mig är denna uppenbarelse given, antagligen trodde de att han kan komma när som helst. Så de bad liksom, kom Jesus. Och han kom inte. Han har ännu inte kommit. Han kommer snart, tror vi. Men den helige ande kom. Anden blev given. Och den helige ande är nu närvarande i våra liv. Alltid. Han har blivit utgjuten i vårt hjärta. Och han är kärlek. Och därför finns kärleken
i våra liv. Och i den mått som vi låter honom kontrollera oss och fylla oss, i den mått kommer vi också att ge ett mjukt svar som stillar vrede. Och jag tänker så på detta att Gud verkligen svarade på Mosebön. Och han lät honom se en glimt av sig själv. Men inte förrän han hade ställt honom i klippan, som en bild av att vi är i klippan Kristus. Och vi är dolda i honom, och därför kan vi umgås med honom. Och vilket fantastiskt privilegium. Att kunna umgås med den levande guden. Att inte liksom tjäna en gud som är långt borta, någonstans dit vi inte når honom. En gud som är vred, och vi vet inte liksom hur vi ska tillfredsställa honom eller blinka hans vrede. Vi vet inte. Nej, vi vet. Han har fullbordat verket. Han har gett oss frälsningen. Han skriver att vi vet att vi har evigt liv. Vi vet att vreden över synden drabbade sonen i Jesaja 53. Och att han inte längre är vred över oss för att vi är i Kristus. Och han har behag till sin son. Han har också behag till oss därför att vi är i honom. Ja, men synden då, den personliga synden, okej, okay, den bryter gemenskapen, men det är en familjeangelägenhet. Gud är inte vred över synden så som han var i Gamla testamentet, så som han är över dem som inte är frälsta, utan han disciplinerar oss så att vi kommer, bekänner vår synd och går vidare med honom. Men han är med oss. Och hans närvaro är alltid med oss. Och Moses sa liksom att, vem ska gå med oss? Jag vet inte vad han hade i åtanke här liksom. Gud sa, men jag kommer att gå med er. Wow, inte illa. Och Gud går med oss alltid. Vi tänker ibland är Gud så långt borta. Han känns så långt borta. Och vi känner liksom hur det här hatet inom oss växer liksom mot honom. Liksom. Lidandet som vi går igenom, vilken typ av lidande det är. Och vi är liksom känner att nej, det här är inte bra. Liksom. Vi anklagar Gud och vi är liksom bittra. Men Gud svarar med ett mjukt svar. Det stillar den här vreden och vi besinner oss själva och vi säger Gud, okej, okay, du måste göra någonting. Vi ber, kom tillbaks och sänd den helige ande. Han säger, du måste skicka någon med mig. Ja, jag går med dig själv. Och vi ber liksom i vår desperation till honom att gör någonting. Och han är trofast och han ger oss det vi behöver. Och vi är dolda. Vi är gömda i Guds kärlek. Vi behöver inte bli dömda i det mänskliga hatet. Därför att när vi hatar så dömer vi oss själva, eller hur? Men när vi är i honom och låter honom älska oss, då blir vi helt och hållet helade och befriade. Amen.